Hej, gott att se er. Det känns, man vill ju känna det som att man är i vardagsrummet, eller hur, när man predikar. Det känns godast då. Har ni lutat tillbaka gott och känner er redo för Guds ord? Bra, härligt. Tack Joel. Vi har ju känt som ledarskap att vi ska lyfta nu under hösten och vintern proaktiv teologi. Att predika vem Gud är. Ni vet, det är så mycket man skulle kunna ta upp. Villoläror och saker som inte är Gud. Men jag tror att istället för att vi lyfter upp allting som inte är bra, varför inte lyfta upp vem Gud är, eller hur? Och vad som är bra. Det finns ju såna här snillen som ni vet, som jobbar med att avslöja falsk konst. För dig och mig, eller åtminstone för mig, så tror jag att det är nästan till omöjligt ibland att urskilja en förfalskning mot en äkta tavlan. Men de som jobbar med det, jag vet att tricket är ju att veta hur den sanna tavlan ser ut. Är tricket att avslöja det som är falskt. Likadant med falska selar och vad det än är. Så vårt fokus ska vara att lära känna Gud. Och lära känna originalet, eller hur? Lära känna vem Gud verkligen är. Sanningen. Lära känna Gud som Guds ord beskriver honom. Och jag tycker det är en sån bra inställning, eller hur? Det är en positiv inställning. Vi behöver inte gå omkring och vara rädda. Vi behöver inte gå omkring och försöka och tänka, blir jag lurad på någonting nu? Nej! Istället lär vi känna Gud och är trygga i honom. Så kommer vi också kunna urskilja vad som inte är sant. Och det tycker jag är så bra. Och det som vi är inne i nu då, det kommer vara en period, det är att tala om Gud, Gud Fadern. Vem Gud Fadern är. Och det kommer jag sätta fokus på idag här. Och jag kommer tala om Gud som far utifrån trons fader. Nu ska vi se här. Vem är trons fader? Abraham, precis. Betyder också, hans namn betyder ju mångas fader, betyder Abraham. Om man läser om, vi kan läsa om, jag ska bara citera här nu. Man kan läsa om Abraham i första Mosebok 12, så introduceras Abraham in i Guds ord. Och då står det så att Herren sa till Abraham, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Gud kallar Abraham här. Och det här läser vi precis efter Noa och Babels torn. Så kommer Abraham in på scenen, kan man säga. Och Gud kallar Abraham ut ur den här staden för att påbörja en resa med Gud. Och en resa som har som mål Guds frälsningsplan för alla människor i alla tider. Också uppenbara vem Gud far är. Så Gud utväljer Abraham för att uppenbara sig själv och sin vilja för mänskligheten. Och hela det uppdraget är liksom byggt på tro och tillit till Gud. Till relation till fadern. Och när Abraham och Sara de är ju alltså nästan, de är 100, någonstans 100 år. Då kommer Gud till dem och så ger dem ett löfte. Att ni ska bli mamma och pappa. Hur crazy låter inte det, eller hur? Man kan ju liksom, ja, can imagine. Jag tror att de var ganska skrynkliga och goa och härliga. Och vi vet att Sara, hon skrattar. Liksom, skulle det vara möjligt med mig att vi skulle kunna få barn? Och det fantastiska är att efter ängeln uppenbarat sig för dem ett år senare så föds Isak, löftesonen, mirakelsonen som ska föra vidare löftet som Gud har för välsignelse för alla folk. Och det dröjer några år. Jag har inte forskat vidare det här, men jag skulle tro att Isak är tonåring eller någonting. Barn, tonåring. Det finns säkert någon bibellärare som har svar på det. Men då kommer Guds ord till Abraham igen. Och då kommer det här otroliga. Hur kan Gud säga till Abraham att han ska offra löftesonen till honom? Offra din son. Alltså, hela löften är uppbyggda på denna mirakelson. Och så kommer Guds ord till Abraham. Att nu ska du ge det här tillbaka. Och du ska offra honom. Och nu ska vi göra så här innan jag predikar vidare. Jag kommer tala sen utifrån, du kommer få med dig tre olika saker som vi kan lära utifrån Abrahams liv som fader. Men innan vi tar de här tre punkterna så ska jag ner reda och sänka ljuset och dra fram. Så ska vi gå in i en fantastisk videoklipp. En film som har gjorts här om Abraham och Isak. Och jag vet inte om vi har några barn här. Det har vi nog inte. Om det är några barn som kommer in så är det ganska starka scener. Och då tror jag att det kan vara bra vid något tillfälle att kanske till och med hålla för ögonen för barn och så. Så att ni är lite beredda. Det är mycket en stark film det här. Så håll till godo. Varsågod. Det är en stark. Pulsen går upp varje gång på mig när jag ser den när han höjer kniven. Fast jag vet vad som ska hända. För man känner den här otroliga tilliten till Gud som Abraham har. Man själv är förälder. Det är nästan ofattbart att stå i den situationen. Att lita så på Gud som Abraham gjorde. Att Gud kan till och med uppväcka Isak ifrån det döda. Men Gud har sagt. Alltså vilken tro, vilken förtröstan Abraham hade, trons fader. Och, vi ska ta tre saker som jag tänker på när vi läser den här berättelsen. Du får gärna gå hem och läsa ifrån första Mosebok 22. Så kan du läsa hela den här delen. Det var ju bara en kort klipp också ifrån filmen. För det första, Abraham han hörde Guds röst. Han lyssnade till Guds röst. Till och med från början när Gud kallar Abraham så står det ju att Abraham lyssnade, han hörde vad Gud sa. Och också här då när Gud säger till honom att han ska dra iväg och offra Isak så står det att han lyssnade, han hörde Guds röst. Jag skulle vilja säga att det är nummer ett, att fadern vill tala till dig och mig. Det står i Romarbrevet 10:8 att ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Och jag tänkte på det här med att höra Guds röst. Att vi så många gånger tror jag vi krånglar till det. Jag tror att både du och jag, vi hör Guds röst varje dag, hela tiden. För Gud bor i oss med sin ande. Kanske inte att vi uppfattar Guds röst eller att vi är där i vår närvaro. Vi är helt övertygade om att Gud talar till oss. Att han hela tiden talar till oss. Faderns röst talar till oss. Och framförallt genom hans ord. Jag hörde på en predikan. Jag tror det var i fredags var det. Jag var på gymmet. Det är ju förutom en perfekt plats att lyssna på undervisning. Så det är riktigt bra. Och då lyssnade jag på Christine Kane som predikade. Och hon predikade om att idag så är det en röst. Jag snor lite från henne nu för jag tyckte det var så fruktansvärt bra. Att idag så predikar Goliat genom massmedia. Goliat bara skriker ut sitt budskap till oss varenda dag. Genom Facebook, genom nyheter, genom all form av social media. Så skriker Goliat ut till sitt folk idag. Och frågan är, vem lyssnar du och jag till? Abraham han lyssnade till Guds ord och till Guds röst. Och jag tror att vi har verkligen en utmaning du och jag att varje dag lyssna till faderns röst. Att fadern vill tala sitt budskap till oss. Han vill ge oss sitt hjärta och han vill ge oss sin väg för oss varje dag. Och det är så lätt tror jag att vi luras och vi ställer in oss och lyssnar på den här Goliat som står och hånar Guds församling, som står och hånar Guds folk. Och spyr ut fruktan, otro och försöker hålla oss tillbaka. Men jag tror att jag blir så uppmuntrad av det här att faktiskt lyssna till faderns röst. Att Guds ord är nära dig och mig. i vår mun och i vårt hjärta. Trons ord som vi predikar. Jesus säger sig att han är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Johannes 14 så kan vi läsa så här, 14:4. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippos sa, herre, låt oss se fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig, säger Jesus, har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är fadern och fadern är mig? Det ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Alltså Jesus, han målar ju den perfekta bilden av fadern, eller hur? Fadern och Jesus, helige ande, är ett. Och vi predikar en Gud, men som uppenbarar sig som både fader, son och helige ande. Och att läsa om Jesus tycker jag är ju en av dem. Alltså det är så bra, för när vi läser om Jesus då vet vi att då ser vi också vem fadern är. Faderns hjärta uppenbaras genom Jesus, genom sonen. Och det som är ännu bättre, det är ju att ordet är nära oss. Ordet är i vår mun och i vårt hjärta. Hur då? Jo, för att Jesus bor i oss genom den helige ande. Att vi vet att när vi tar emot frälsningen så flyttar också Guds ande i oss. Och vad händer då? Gud flyttar in i våra hjärtan med sitt ord. Och han uppenbarar faderns vilja för dig och mig. Och då vet vi att Gud talar. Han är så mån om att tala till dig och mig. Precis som han talade till Abraham. Och Abraham, han vågade att liksom följa, ta till sig, lyssna till Gud. Och också agera då. Och han lyssnade inte bara. Ja, många gånger så, jag vet inte, ni som har barn känner nog igen er. Det här att man säger någonting till sina barn. Eller du kanske har haft barn runt omkring dig. Och så säger man någonting och så gör de inte som man säger. Är det någon som var med om det mer än jag? Och då säger man så här, varför lyssnade du inte? Varför lyssnade du inte på mig? Ja, men jag har lyssnat. Ja, precis. Det är skillnad på att lyssna och att lyda, eller hur? Och följa. Vi kan ju höra Gud, eller hur? Jag tror att vi hör Gud så många gånger. Vi kanske till och med tar in Guds röst på dagarna. Men vi lyder inte. Frågan är då, varför lyder vi inte? Jo, kanske för att vi inte urskiljer faderns röst tillräckligt väl. Men många gånger handlar det också om att vi kanske inte litar riktigt på faderns röst. Att det är faderns röst. Och ibland så är det också saker som gör att vi vågar inte riktigt kliva ut. Och Abraham, han litade ju verkligen på Gud, eller hur? Till och med så mycket så att han var beredd att sätta kniven i löftet, eller hur? Att döda det som skulle föra löftet vidare. För han visste att Gud är större. Som det står, han har till och med makt att uppväcka ifrån det döda. Jag tycker det är enormt. Jag tycker den här förtröstan och tilliten är ju enorm. Det första som fienden frestade Adam och Eva med, vad var det? Jag vet att jag återkommer till det här gång på gång. Men det är så centralt. Skulle Gud ha sagt, eller hur? Det fienden sådde in hos Adam och Eva, det var ju en tveksamhet inför, är Gud verkligen tillräckligt god? Kan vi verkligen lita på honom? Har han verkligen sagt det här? Är Gud 100%? Jag tror där står många gånger din och min liksom varför vi backar när Gud ger oss någonting, när han säger någonting, när han lägger någonting i våra hjärtan. Och det kan bero på erfarenhet, tror jag. Det kan bero på erfarenhet av andra människor. Svek som vi upplevt och bär med oss. Det kan bero på fadersbilden som vi bär med oss. Och det kan bero på olika former av erfarenhet, tror jag, som har format tilliten. Och kanske skadat tilliten i våra liv. Mycket i vår tro, skriver jag så här, och överlåtes till att följa Guds väg för våra liv grundas på hur vi ser på Gud. Om vi har en rätt och sann bild på vem fadern är. Det står så här i Hebreerbrevet 11. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Ja, sin enda son bar han fram som offer. Fastän han hade fått löftena till honom hade Gud sagt, genom Isak ska du få dina efterkommande. Abraham räknade med att Gud hade makt till och med att uppväcka från de döda. Därifrån fick han honom också tillbaka, bildligt talat. När jag förberedde mig här så började jag också tänka lite på den förlorade sonen, liknelsen i Lukas 15. Där handlar det om två söner. Den ena sonen vill ta ut sitt arv från pappa. Han tänker att nu är det dags att kolla in världen, kolla in någonting annat. Jag är trött på att gå hemma på gården och skrota och jobba och sådär. Och han sticker iväg, han tar ut arvet. Han dödförklarar sin pappa, med andra ord, på den tiden. Och han slösar bort sina pengar. Och han ångrar sig. Och han förstår att det kanske inte var så illa ändå hemma hos pappa. Jag kanske hade det rätt bra. Till skillnad från den här maten som jag får käka nu. Tillsammans med grisarna. Och den äldre sonen då, när den förlorade sonen, yngre sonen, kommer hem. Hans reaktion, alltså den är ju verkligen, va? Kommer du hem här nu? Och nu ska pappa ställa till fest. Du som har slösat bort alltihop. Här har jag fått gå och slava. Och inte ens liksom fått ta en killing. Inte ens fått grilla en oxfilé extra liksom. Du ska komma tillbaka och så ska vi ha fest och vi ska sätta på dig fina kläder och alltihopa. Och den äldre brodern blir väldigt avundsjuk. Och jag tänker på de här reaktionerna. För att det här handlar ju ändå om en relation till en pappa, eller hur? Det är pappan och det är en yngre och en äldre son. Och jag kan egentligen se att hos båda sönerna så finns det ju saker som är alltså bristfällig, ska man säga, syn på vem pappan verkligen är. Den yngre sonen, han trodde att det var bättre någon annanstans än under pappans auktoritet och pappans närhet och i pappans, liksom, det han hade för honom. Så han stack iväg för att testa kanske att det är bättre någon annanstans. Och den äldre sonen då, vad var bristen hos honom? Jo, det var ju att han var ju där, hade alltihop, men förstod inte att han har möjlighet att leva ut det och ta ut liksom av det goda som han hade. Man kan väl säga att han levde i någon form av slavmentalitet hemma hos pappa. Och tänkte liksom, ja, man får väl jobba och göra det bästa av det. Jag tror att han inte riktigt kopplade med pappan och tog ut liksom möjligheterna som fanns där hemma. Så att båda på något sätt hade ju en felaktig syn på pappa Gud. Och jag tror att precis så kan det vara för oss. Att vi kan testa och söka lyckan. Det kanske är bättre i någon annan församling. Eller kanske bättre i världen. Liksom, eller det är bättre någon annanstans. Det är bättre att jag gör någonting annat. Det är nog inte riktigt tillräckligt bra i det jag är. Eller liksom där Gud har satt mig. Och det Gud har för mig. Och så söker vi det externt. Eller så lever vi kvar. Vi är trofasta och vi tjänar. Men vi lever i en slavmentalitet där vi är. Och vi har inte pappans närhet. Och vi förstår inte att Fadern har så mycket mer för oss. Liksom vi har ju allt liksom finns där för oss. Vi är mitt i det. Och vi har bara möjlighet att få ta ut av det som pappa har. Pappa Gud har för oss. Den äldre brodern trodde ju att pappan var snål och liksom återhållsam. Gud är en generös Gud, eller hur? Pappa Gud är generös. Han är god. Och han är 100% god. Och det är här det står en fight i våra sinnen så många gånger. Skulle Gud verkligen ha sagt? Är han verkligen god? Kan vi lita på honom till 100%? Ja! Far, pappa Gud, han är 100%. Men däremot kan det komma in saker i våra sinnen som förvanskar bilden på honom, vem Gud verkligen är. Och det här jag tror att det bästa sättet, det är att själv lära känna Gud. Jag tror att det finns ingen annan väg än att själv lära känna Gud. Genom att umgås med honom. Ordet är nära dig i ditt hjärta och i din mun. Att vi själv är med Gud. Fyller oss med honom på olika sätt. Fyller honom med hans ord och ber Gud uppenbara ditt ord för mig så att jag ser vem du är. På ett, kanske inte ett nytt sätt, men ett nytt sätt för mig. Det här har jag missat. Jag som trodde att det var så här. Nej, det är ju så här Gud är. Gud är god. Jag ska bara läsa, det står så underbart, psalm 103 och 8. Vi läser det ihop tycker jag. Psalm 103 och 8. Och så när vi läser det, bara låt det sjunka in. Kanske är det något ord där som du känner hugger tag i dig. Som bara, oj det där, det har jag missat. Eller det där behöver jag liksom låta Guds ande jobba in i min gudsbild på nytt sätt. Barmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta. Han vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Till så hög som himlen över jorden så väldig är hans nåd över den som fruktar honom. Så långt som öster är från väster. Hur långt är det? Runt. Om du går öster, när du kommer tillbaka till väster, då är ju öster där igen, eller hur? Det är evigt. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över den som fruktar honom. Till han vet att vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset som blomstrar på markens blommor. Vinden drar fram över den och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet. Över den som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn i generationer. Visst är det en underbar bild av pappa Gud som psalm 103 målar för oss. Ni vet, när man sitter där vid frukostbordet som det var idag och man kommer på sig själv att man går ständigt till rätta. Stoppa inte fingrarna i smöret. Sitt på stolen. Kan du inte sitta stilla? Stäng munnen när du tuggar. Jag är inte lika med pappa Gud. Men ibland så har man ju nåden uppleva att Gud formar mig att bli mer lik honom som en god far. Och det är det han gör med oss alla. Men visst är det en fantastisk bild. Gud går inte ständigt till rätta med oss. Alltså han är inte där och hugger på oss. Kom igen nu. Det gjorde du inte bra. Kom igen nu. Det kan du göra bättre. Alltså Guds karaktär är inte sån. Jag tror många gånger kan vi leva på det sättet i fruktan att Gud är en krävande Gud. Han är en som ständigt går rätt till rätta med oss. Han är sträng, han är hård, han är tuff. Det finns tuffa sidor hos Gud med. Men vi behöver få en balanserad bild av en Gud där. Ja, visst behövs fostran. Men han fostrar på ett kärleksfullt sätt i våra liv. Och det är så underbart. Jag tror att Abraham, han måste ju haft den bilden på Gud och levt i den tilliten och den tryggheten i vem Gud är för honom. Och det var det som gjorde att han också vågade lita på Guds ord. Han hörde Guds ord och han litade på Fadern Och nummer tre, han vandrade i lydnad. Det måste varit en frukt. Lydnaden, tror jag, hos Abraham. Och i våra liv, hos våra barn, hos oss själva. Det är ju en frukt av tilliten till Fadern. Eller hur? Det bör vara en tillit. Det bör inte vara utifrån fruktan och rädsla som vi agerar. För då tror jag inte heller att det blir en god frukt i våra liv. Och inte heller en god frukt utifrån våra liv. Men jag tror också att, jag tänkte på det här när jag såg den här filmen. Någonstans måste det också funnits en väldigt stark tillit mellan Abraham och Isak. Jag har aldrig reflekterat över det här innan. Det här är ju en fri egen tolkning nu såklart. Men jag tror inte att Abraham band Isak med våld. Det kanske var en dragkamp på något sätt. Men någonstans tror jag att också Abraham hade överfört sin gudsrelation till Isak. Att han hade fostrat Isak i en gudsfruktan. Att de vandrade tillsammans i det uppdraget. Och då kommer jag in på det här svåra ordet fostran då. Som har blivit mer aktuellt de senaste åren. Innan jag fick barn så kan man säga att det här med fostran var ett ord som var väldigt... ja. Inte så jättepositivt ord. Tyckte jag inte. Hårt ord kändes det som. Fostran är jobbigt. Men ju mer jag liksom... läser om det Guds ord, ju mer man själv liksom växer in i det här att faktiskt fostra ett jätteviktigt ord, att vara förälder. Och jag tänkte lite på det här med fostran. Vad är målet med fostran? Varför ska vi fostra våra barn? Guds ord uppmanar ju att vi ska fostra våra barn. Det står i 5 Mosebok 8:5. Ni behöver inte slå upp det, ni kan bara lyssna. Du ska veta i ditt hjärta att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Och du ska hålla Herren din Guds bud så att du vandrar på hans vägar och fruktar honom. Jag tror att fostra barn, nu sitter Doris där som jobbar med barn till exempel, så härligt att se dig. Och många andra mammor här och pappor har ju så mycket erfarenhet av det här. Men jag tror att fostran inte bara handlar om att vi ska få våra barn att göra rätt för stunden. Det handlar inte bara om att de inte ska peta fingrarna i smöret för att de inte ska smutsa ner stolen de sitter på. Utan jag tror att fostran, när vi fostrar våra barn, då hjälper vi dem att lära sin väg i lydnad. Varför? Jag tror främst för att vi ska lära dem att lyda Gud. Inte först och främst att vi ska lära dem att göra exakt som vi vill. Jag tror att det är många som kan hålla med om det som själv har fostrat barn. Att den ultimata frukten man längtar efter att se, det är att så in ett ödmjukt och mjukt hjärta inför pappa Gud. Precis som Abraham och Isak. Så att när det är till och med ett så svårt beslut, när Gud ger oss de här svåra uppdragen, så är vi beredda att följa Gud och inte gå den lätta vägen. Vi vet om Abraham inte hade följt Guds vilja, då hade inte löftet kunnat uppfyllas. Jag tror att löftena ska uppfyllas. Gud vill att hans löften för var och en ska uppfyllas. Jag tror att fostran är ett redskap Gud har gett oss. För att vi ska forma lärjungar. För att vi ska forma lärjungar av våra barn. Som en hjälp och ett redskap på ett kärleksfullt sätt. Ibland kan det behövas tuff fostran också. Det behövs gränser som en del av fostran. Men när vi sätter gränser, när vi är tuffa. När vi inte bara låter gå. Då visar vi också att det finns gränser inom Guds rike. När Gud säger nej. Då är det inte för att hindra oss först och främst. Det är inte för att han vill vara elak mot oss. Det är för att han vill skydda oss från att gå på en felaktig väg, eller hur? Så när vi hjälper våra barn att lära sig och kanske kan sätta in i situationen att Du är en storebror för någon. Du är en stora syster för någon. Jag tror att vi alla på olika sätt kan ha de här rollerna där vi fostrar. Jag tror att all fostran grundar sig på relation. Det är väldigt svårt för mig att gå fram till någon här i kyrkan som är ny eller som jag inte känner. Och säga att liksom, gå in och peta den personens liv och säga att det där är inte bra, det ska du sluta med. Jag har inte det mandatet, jag har inte den tillåtelsen, accessen i den människans liv. Men om det finns en nära relation och en ömsesidig, jag är liksom, vill lyssna, jag vill ta till mig, jag vill tränas, jag vill, det är okej. Okay. Jag tror också att vi kan faktiskt hjälpa varandra. En kärleksfull fostran in i varandras liv. När någon har gått före. Tänk att vi får dela med oss av vår erfarenhet med Gud och vår livserfarenhet för att hjälpa någon annan. Det är väldigt vackert. Det är fantastiskt. Jag tror att det är det som är att vara familj också och vara församling. Och det är så underbart när människor vågar agera i det. Det är inte alltid lätt att ta till sig fostran. Det är inte alltid lätt att ta till sig när någon kommer och ger råd. Ibland behöver det ta lite tid att smälta in för att Gud formar oss. Vänj den unge vid den väg han ska vandra. Ibland behöver vi vänja oss att ta in det som Gud säger till oss. Jag ska läsa mer från Hebreerbrevet. Tror jag. Eller läste jag det? Läste jag Hebreerbrevet 2:11? Det gjorde jag, va? Ett litet test nu, kommer ni ihåg? Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Känner ni igen det? Jag minns inte, bara läste det. Jag läser det igen. Lite snurrig. Gud handlar med er som är söner. Jo, men det läste jag, va? Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas fader så att vi får leva? Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd. Men Gud gör det till vårt verkliga bästa. För att vi ska få del av hans helighet. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Vår lydnad till Faderns röst påverkar frukten utifrån våra liv. Okej, Abraham lyssnade till Faderns röst. Och det du och jag lyssnar på, lyssnar till och tar till oss, det är med och formar och avgör vår framtid. Abraham litade på Fadern. Han hade tillit till Fadern. Och din syn på Fadern avgör om vi lever våra liv som slavar eller söner och döttrar. Det påverkar också om vi vågar vandra i lydnad. Och Gud far, han har gett allt för dig och mig. Vi lever i Abrahams löfte och i hans välsignelse idag. På grund av Abrahams lydnad och tro, tillit till Fadern, så kunde löftet uppfyllas av Isak. Och i generationer så kunde också Jesus träda fram på scenen. Och hans plan var frälsning för hela mänskligheten. Och jag tycker det är fantastiskt att se den här berättelsen också. Vi ska bara titta på några paralleller som också blir så starkt när man ser den här filmen. För Abraham och Isak, hela den här berättelsen är ju en förebild på Fadern och Sonen när vi ser Golgata. Det är så starkt. De kom med en åsna. Vem var det som kom ridandes på en åsna? Jesus. Och tjänarna, de stannade kvar. Och Abraham och Isak, de gick upp dit de skulle offra. De lämnade åsnan. Jesus, han red in i Jerusalem på en åsna. Men upp till Golgata, då fick han själv vandra med korset. Och vad var det Isak bar? Och han bar veden som skulle vara till brännoffret. En bild på korset som skulle komma. En förebild på Jesus. Och Abraham och Isak vandrade tillsammans upp mot den platsen där de skulle offra. När Jesus vandrade, då vandrade fadern och sonen upp till korset. Gud vandrade upp för att offra sig själv. Och varför behövde inte Abraham offra Isak? Jo, för att det skulle komma ett större offer. För Gud själv. Gud som förser, God who provide, skulle utse ett offer en gång för alla. När Abraham blev stoppad, du behöver inte offra din son. Då var det för att Gud skulle utse ett annat lamm, ett annat offerlamm. När vi läser, när vi ser den här berättelsen, så fick de syn på ett lamm där i buskarna som de istället la och offrade. En ersättning. Och vad var ersättningen för dig och mig? Det var Jesus Kristus. Han var världens offerlamm. Det är skillnad. Abraham, han behövde inte offra sin son. Gud far, han offrade sin son. Han gick hela vägen för dig och mig. För att bevisa faderns kärlek för oss. Att den är 100%. Den är 100% för dig och mig. Han till och med offrade det dyrbaraste han hade, sin son. Och för mig är det helt ofattbart, som själv är förälder, att kunna offra sin egen son. För han visste att det skulle rädda hela mänskligheten. Och Gud som till och med har makt att uppväcka från de döda, som Abraham proklamerade. Jesus uppväcktes också ifrån de döda. Abrahams tro går genom hela historien. Knyts ihop med Jesus Kristus som det fullständiga, enda offret för hela mänskligheten, för din och min synd. Och bevisar faderns kärlek för oss. För att vi ska kunna leva med honom. Frågan är vem du och jag, vem lyssnar vi på idag, du och jag? Vem lyssnar vi till? Vem får predika in i vårat hjärta? Och vem är det vi liksom har tillit till? Jag tror att Gud vill göra någonting idag genom den här berättelsen. Han vill överföra sitt hjärta till dig och mig. Det kanske är så att vi alla här har delar av vår faders bild som är trasiga. Eller som inte riktigt är rätt. Jag tror att Gud vill byta ut det som inte är rätt idag. Att den stunden som vi har här, som är kvar här idag, att vi ska bara ta tid inför fadern, där han får uppenbara sig för dig och mig. Och han får visa vem han är. Jag skulle vilja låsa sig, men ni kommer fram. Vi gärna hela gänget här. Jag skrev någonting här annat också som jag tror kan vara till några speciellt. Det kanske känns som att du har fått offra det Gud gett dig som löfte. Att du har fått gett upp någonting. Men då kan Gud, som till och med har makt att uppväcka från de döda, ge det tillbaka till dig. Kanske på ett nytt sätt. Kanske på ett ännu starkare sätt. Jag tror att du kanske har förlorat någonting. Att du ska... Gud kommer ge tillbaka någonting och vill ge tillbaka någonting in i ditt liv idag. På ett speciellt sätt. Men framförallt att Gud ska uppenbara vem han är för dig som sin far. Jag ska bara läsa också Galaterbrevet 3, 26. Saida, jag tror att du ska komma fram och dela din bild här nu. Också som du fick. Alla är ni barn genom tron på Kristus Jesus. Om vi är barn, då är vi också barn till någon, eller hur? Till en far. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.
När vi hade bön här innan och när vi bad för Boris, så fick jag en bild. Och jag såg en bild på en spegel som var trasig. Och jag kommer ihåg många av mina tjejkompisar, när de ska sminka sig så har de alltid sådana små speglar, så gör de så här, du vet. Så här. Håller de på så? Och jag tänker, men hur kan de se det här lilla, du vet? Man får ingen klar bild över hela ansiktet och det. Och det blir bara så bara, jobbigt för er. Men, och det är oftast är det så med i vårt hjärta, när vårt hjärta är brustet, trasigt, då blir det så att vi kollar på Gud på det här viset. I de här lilla, lilla delarna av spegeln. Så här. Här har vi en sån. Jag ser knappt mig själv. Tack för det. Och jag tror det är så med när vi inte kommer till Gud med våra hjärta och säger verkligen hur det står till och vad som händer, då får vi den här bilden av Gud och bara, men jag kan inte se riktigt. Och jag tror att Gud vill verkligen hela era hjärtan idag, så att ni får se hela bilden av Gud. Och på samma sätt att när era hjärtan blir helade, så kan ni också se er själva och vilka ni verkligen är. Så du som har ett brustet hjärta, du som har ett trasig spegel, gör mig en tjänst idag. Inte för min skull, utan för din skull. Kom till Fadern och bara säg, Fader, jag kommer till dig med mitt brustna hjärta. Och jag vill bli helad, jag vill bli läkt. Och se det här också som en process. Det är inte alltid att det sker omedelbart, att pang, pum, och sen är det wow, halleluja. Ibland är det en process, ibland så dyker det upp en sak och man måste bara böla och gråta. Och sen så kommer nästa grej och så bara, och just det här. Och så börjar man gråta igen. Så att, kom till Fadern, låt honom vara pappa och säg bara, här är mitt hjärta, här är jag, jag kommer som jag är just nu, men jag vill inte vara där, jag vill inte stanna där, jag vill få en klar bild av vem du är. Yes.
Tack Said. Vi kan väl säga att vi reser oss upp allihop och så, varsågod Bosse, så gör vi så här nu för att ta tillvara på tiden. Så tycker jag att vi ger möjlighet till förbön med en gång. Det kan vara det här som Sai delade, men det kan också vara andra områden som du känner att Gud har talat till dig idag under predikan. Och du vill att någon ber för dig och lägger händerna på dig och får vara del av den process som du är inne i. Det behöver inte handla om att du känner att du har en dålig fadersbild. Det kan vara någonting annat. Så jag vill bjuda fram till lite bredare inbjudan. Det kan vara någonting som du bara kände talade till dig idag. Så bara välkommen fram och du kan sätta dig här. Det är också möjligt att sitta på de främre raderna ifall du vill sitta ner. Och ni som är husgruppsledare och brukar vara med och be och betjäna, ni kan väl komma fram en gång också. Så blir det lättare för de som vill komma fram och bli betjänade också. Och så tar vi vara på den här stunden och ber för varandra och betjänar varandra. Gud får göra det som han vill den här söndagen. Men tack.